I augsburgska bekännelsen 28 artikel, stycke 12 och 13. Och i den 28 artikelns 18 stycke står det: på detta sätt skiljer det våra mellan vardera maktens uppgifter. Det påbjuder även att man ska hålla båda dera i ära och erkänna att båda är en Guds gåva och välgärning. På den här punkten syndas det ju mycket. Det har blivit vanligt i vår tid att kyrkan försöker att spela rollen av en statsmakt, att bli en politiker, att syssla med frågor om hur fabriker ska skötas och hur det ska vara med aktierna eller hur det ska vara med samhällsskick och annat sådant. Man ägnar sig inte åt sin uppgift att förvalta ordet, att predika lag och evangelium. Framförallt blir evangelium förfuskat, glöms bort. Den andliga makten, nyckelmakten. Man blir lik världen mer och mer. Och därmed så ska vi naturligt gå in på nästa rubrik. Ingen kyrkostat och ingen statskyrka. Ingen kyrkostat och ingen statskyrka. Det är det kristna tillåtet att bekläda överhetsämbeten, läser vi i augsburgska bekännelsens 16 artikel. Men myndigheten till sådana ämbeten får de inte från kyrkan. På denna punkt har ju i synnerhet den romerska kyrkan syndat och syndar svårt. Man har i kraft av att man är kyrka bestämt vilka som ska inneha vissa världsliga uppdrag och positioner. Den världsliga myndighetens makt är inte given åt kyrkan. Lika lite som ordets makt är given åt staten. Och när då kyrkan präglas av staten, låter staten och världen bestämma, ja, då är det inte alls underligt att ordets makt går förlorad. Evangelium blir mer och mer sällsynt. Kyrkan som sådan har ingen rätt att regera land och folk, att införa och framtvinga lagar och utföra det som åligger den världsliga överheten. Kristus vägrade att vara domare och skiftesman i en världslig arvtvist. Lukas 12, 13 och 14. Men nu vill man göra Kristus och kyrkan till just en sådan myndighet som ska avgöra världsliga frågor. Jesus sa: mitt rike är inte av denna världen. Johannes 18:36. Att upprätta en kyrkostat, som till exempel i Italien där vi har en kyrkostat, Vatikanstaten. Det är en verklig stat, ett verkligt världsligt rike. Men samtidigt ett rike som regeras av påven och hans undersåtar. Att upprätta en sådan kyrkostat innebär att kyrkan förfuskar sitt uppdrag och inkräktar på ett område som inte tillhör kyrkans maktsfär. Inte heller ska staten ta över kyrkans uppdrag och sköta kyrkans angelägenheter genom en statskyrka. Det är inte statens uppgift att utreda och hur man ska få präster. Att se till att det upprättas en prästutbildning och att leda och styra den prästutbildning. Det är inte statens uppgift att skaffa fram åt den troende församlingen psalmer som de kan sjunga. Stadfäst av konungen 1937. Eller att man får en bibel, att Guds heliga ord blir översatt av staten. Det här börjar de världsliga myndigheterna lite grann att inse, så att den nya bibelöversättningen kommer inte förmodligen att stadfästas av staten längre. Men tidigare så var det ju så att psalmböcker och evangelieböcker och andra liturgiska böcker, de skulle stadfästas av staten. Den världsliga myndigheten som skötte om den detaljen. Och det har ju varit så att statskyrkor mer eller mindre har kommit i händerna på en regering och en stat. Så att om ett kyrkomöte inte har beslutat det som staten vill, så har man ordnat ett nytt kyrkomöte så att det har beslutat i enlighet med statens vilja. Nej, staten ska inte ta över kyrkans uppdrag och sköta kyrkans angelägenheter genom en statskyrka. Kyrkan har ingen rätt att råda över staten, och staten ska inte råda över kyrkan. Men vi har fått ett mycket märkligt förhållande, i synnerhet genom den romersk-katolska kyrkan, då kyrkan har satt sig över staten och kyrkan har börjat avsätta och tillsätta konungar och regeringar. Det här känner ni säkert till från både den allmänna historien och kyrkohistorien, hur den romerska kyrkan menar sig ha makten över både det andliga och det världsliga riket. Och så här läser vi i vår bekännelse: Bonifatius den åttondes förordning och kapitlet omnes i den 22:a distinktionen och liknande uttalanden som hävdar att påven på grund av gudomlig rätt är herre över världens alla riken är falska och ogudaktiga. Av denna åsikt har ett förskräckligt mörker kommit över kyrkan, och därefter har även stora oroligheter uppstått i Europa. Ty evangelietjänst har försummats. Kunskapen om tron och det andliga riket utplånades, och den kristna rättfärdigheten ansågs vara lika med den utvärtes och borgerliga rättfärdigheten som påven förordnat. Därefter började påvarna rycka till sig den världsliga makten, förlänade konungariken och förorättade och plågade med orättmätiga bannlysningar och krig nästan alla folks konungar i Europa, och främst de tyska kejsarna. Den ena gången för att intaga deras italienska besittningar, den andra gången för att göra tyska biskopar av sig beroende och beröva kejsarna deras förläningsrätt. Ja, i Corpus Jure, i den clementinska kanon, står det till och med: när kejsartronen är ledig är påven den laglige efterträdaren. Så har påven mot Kristi befallning inte bara rättsvidrigt ryckt till sig världslig makt, utan även på tyranniskt sätt upphöjt sig över alla konungar. I detta sammanhang är inte själva saken så mycket att klandra som det är avskyvärt att han föreger sig äga bemyndigande härtill av Kristus, att han missbrukar nycklarna till att vinna världslig makt, och att han binder vår frälsning vid dessa gudlösa och skändliga meningar, då han säger att det är nödvändigt för saligheten att tro att denna makt tillkommer påven på grund av gudomlig rätt. Så långt vår bekännelse. Detta är hämtat ur traktaten om påvens makt och överhöghet, stycke 33 till och med 36. Och det här är inget som gällde bara på 1500-talet. Det är fortfarande på det här viset. När påven är ute och reser, då är det inte bara frågan om andliga besök, utan det är frågan om statsbesök. Det är konungen överhuvudet över Vatikanstaten. Ja, konungen över alla riken i världen, över alla världsliga riken som är ute och reser. Och det är också bakgrunden till att påven ganska ofta griper in och yttrar sig i politiska konflikter. Han menar att han som är på en gång det andliga överhuvudet över alla andliga människor och överhuvudet över alla världsliga riken, han om någon ska vi kunna säga hur det ska vara här i världen. Så kan vi då sammanfatta vad kvällens föreläsning har handlat om, och i synnerhet då en sammanfattning om förhållandet mellan stat och kyrka. Lika lite som staten ska regera och styra kyrkan, ska kyrkan regera och styra staten. De båda måste hållas isär. Varje tillvällande av makt, vare sig av kyrkan eller av staten på den andres område, resulterar i ett felaktigt styre och ett tyranni inom båda och skadar den religiösa och samhälleliga friheten, vilket historien rikligen visar exempel på. När staten troget sköter sina uppgifter så är det till kyrkans bästa. Dess medlemmar kan då, som det står, föra ett lugnt och stilla liv på ett i allo fromt och värdigt sätt. 1 Timoteus 2, vers 2. Och när kyrkan å sin sida troget sköter sina uppgifter, ja, då lär hon ju också sina medlemmar att ära och lyda överheten, bedja för den och sköta sig som laglydiga medborgare. Och då blir detta också till gagn för det världsliga riket eller den världsliga myndigheten. Därmed tänkte jag sätta punkt här, men eftersom det är några minuter kvar och det är för kort tid för att gå in på nästa ämne som är äktenskapet, så kan vi ju här tillfoga att vi får i vår tid också många exempel på sammanblandning av statlig makt och kyrklig makt. I våra bekännelseskrifter har vi exempel från den romerska kyrkan bland annat. Hade bekännelseskrifterna skrivits idag så hade man kunnat hämta exempel till exempel från Norge. Intressant. Och från Sverige och Finland eller andra statskyrkoländer. I Norge har det ju på sista tiden kommit fram många gånger hur sammanblandningen mellan det statliga och det kyrkliga gör det omöjligt för kyrkan att fungera som en bekännelsekyrka. Det vill säga som hon ska fungera. Och det diskuteras hur man nu ska lösa det här. Och det märkliga är då att de grupper inom kyrkan som borde veta mest om vad Bibeln säger, som borde veta också vad bekännelsen säger, de är i Norge, verkar det, ivrigast för att få behålla statskyrkan. Staten har i någon mån insett att det är ju för tokigt att världsliga människor ska sitta och avgöra hur det ska vara med präster och vad de ska tro och bekänna. Flera så kallade bekännelsespörsmål har ju varit uppe i debatten. Och då ska staten avgöra om det är tillräckligt rätt lära som prästen eller biskopen i fråga har. När det då själva verket är verkligt obiblisk lära som förekommer. Och då känner ju regeringen att det här är ju lite konstigt. Och vi kanske borde ge kyrkan lite mera frihet så att kyrkan själv har organ som avgör i lärofrågor. Men då säger de så kallade fria organisationerna nej, det går ju inte heller, utan eftersom man har kommit till som kompletterande organisationer så måste det vara en dålig statskyrka som finns. Vad ska man annars komplettera? Det får inte bli så att kyrkan verkligen kan fungera så att den med sina egna organ ser till att den blir trogen en rätt bekännelsekyrka. För vad ska då hända med de fria organisationerna där inom? Nej, det är bättre att kyrkan rymmer än det ena och än det andra, och liberal teologi hit och lite bättre teologi dit, så har man utrymme att också få göra lite grann som man vill. Och man vill ju ha frihet att verka i stor utsträckning vid sidan om den lagliga församlingen, dess präster och dess nådemedels förvaltning, att vara en ganska fri kyrka i kyrkan, men likväl inte en fri bekännelsekyrka. Ja, det var en liten utflykt till vårt kära grannland Norge med tanke på några av våra kära åhörare. Där sätter vi punkt för kvällens föreläsning.